Nu kommer så att säga den första delen. Och jag tänkte tala med er lite grann om varför är du kristen? Den mest grundläggande frågan som egentligen bygger på varför vi är här idag. För vi är ju inte här av sociala skäl, även om det är trevligt att träffas. Varför tror du på Jesus och varför har du bestämt dig för att vara kristen? Det skulle vara spännande för mig att gå runt här i bänkraderna och fråga. Och jag tror att jag kanske skulle kunna få lite olika svar. Vi betonar olika saker. Som grund till detta varför vi är kristna så har vi ju alla läst ur Johannes 3 och 16, 17 och 18. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom ska inte blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Vad betonar du? Vad tar du fram? Om jag skulle komma och fråga här, varför är du kristen? Ja, för en del tror jag att tron är en slags försäkringshändelse. Den ger oss evigt liv och vi vet att vi slipper att utsättas för syndens lön som är döden. För andra så kanske man betonar att man har blivit försonad med sin skuld så att man lägger huvudvikten på Guds nåd och Guds kärlek. Och att man får leva ett liv här på jorden som är i harmoni med Guds vilja. Det är ju också sant. Och det ena utesluter inte det andra. Allt har sin förankring i den här boken. Det går inte att säga att det är mera rätt att betona räddning undan förtappelse än ett fantastiskt liv här och nu tillsammans med Jesus. Förr kanske man talar mer om befrielse från synd och att vara förberedd för Jesu tillkommelse. Uppryckande. Under senare år så kanske det överflödande livet i Kristus här och nu har fått större utrymme. Och allt är sant. Men det är när du kommer i den situationen att du ska dela med dig till någon annan av det du tror på. Det är då som sanningens minut uppträder. Vad är det som lockar andra människor att tro på det du tror på? Vad utgör ditt liv för lockelse för andra människor? Ja, det vet vi ju, vi som har bott och jobbat på arbetsplatser och bott i olika samhällen som det här samhället. Att man kan aldrig spela kristen över tid. Man kanske kan göra sig till en timme eller två eller möjligen en dag. Men det går inte att liksom upprätthålla en fasad. Utan till slut så märker människor vilka vi är, vilka kraftkällor vi i bästa fall har. För vi kan inte spela kristna, vi måste vara oss själva och lita på att det Gud har lagt ner här i våra hjärtan. Att det skapar i bästa fall intresse och attraktion. Det är ju en väldigt svår fråga. Attraherar jag med mitt liv människor i min skolklass, i min arbetsplats, i min pensionärsgrupp? Ja, det är en hjärtefråga och det är någonting kanske att fundera på. Det finns en uppmaning i den här boken som är starkare än någon annan uppmaning. Först att ta emot Jesus och bli frälst, som jag läste om i Johannes 3 och 16. Och sen kommer Matteus 28, 18-20. Gå ut i hela världen. Vi är kallade att berätta för andra, där vi bor och där vi lever, om vad Jesus betyder för oss. Och faktum är att det är kopplat ett fantastiskt löfte till. Om vi går ut och berättar så lovar han att vara med oss alla dagar till tidens slut. Så ska man vara riktigt säker på att Gud är med mig i vardagen varje dag, då ingår det i uppdraget att berätta för andra om vad han har gett mig. Det hänger liksom ihop. Gå hem och läs Matteus 28, 18-20, så ser du att löftet hänger ihop med själva handlingen. Så här långt, då frågar ni, men varför är du kristen då? Vad är det som får dig att komma hit idag och tala om varför är jag kristen? För mig är det så att jag har ju levt 10 år av mitt liv ungefär i Mellanöstern. Och Mellanöstern är ju ett område där det förvisso finns en del kristna, men framförallt så finns det en stark majoritet. Och för mig är det viktigt att man älskar alla människor. Jag är inte rädd för muslimer. Jag är inte rädd för böneutropare heller, som det är så mycket diskussion om. Jag känner mig hemma. Varje gång jag landar i Kairo så blir jag alldeles varm i hjärtat och så känns det som nu är jag hemma. Jag tycker så mycket om människorna i det landet. Jag gick vid Nilen en gång med min dokumentportfölj och så trodde jag det var någon som kom och skulle vara otrevlig mot mig. Ni vet, ibland är det lite farligt i storstäder. Så han kom fram till mig och sa, bor du här? Ja, sa jag. I alla fall för en vecka eller två. Men det sa jag inte. Så jag tänkte göra så här, att jag tänker berätta för er vad de kristna i Mellanöstern har betytt för mig personligen. För det de har betytt för mig personligen, och nu kan vi sätta igång den där. Det de har betytt för mig personligen, det ser jag upp till. Jag sa till Katrin innan här att en del människor tror när man åker ut som missionär att man ska åka ut och tala om för människor vad de ska göra och vad de ska tro. Och inte minst i Egypten finns det 10 miljoner kristna och ungefär 90 miljoner som tillhör majoriteten. Men de här 10 miljonerna, de lever inget lätt liv. Och så fort man kommer dit så märker man, nej, de har mer att berätta för mig om vad det är att vara kristen än vad jag har att berätta för dem. För de får varje dag pröva sin tro. Och då ska ni få se på den här bilden här. Jag ska berätta om några saker som utgör de här kristna människornas profil. Det som de lever ut. För de har nämligen hittat kärnan i den här boken. De vet varför de är kristna. För om de inte vet det, då klarar de inte en dag 24 timmar till. Den här bilden är ett drygt år gammal. Den är från den 9 april 2017. Kommer ni ihåg vad som hände den 7 april 2017 i Stockholm? Var det en som hette Rahmat Akilov som körde lastbil på en gågata och dödade 5 människor och skadade många fler. Och vi lever fortfarande i traumat efter Akilov, eller hur? 2 dagar senare, den 9 april, på Palmsöndagen, då släpper terrorister i Alexandria några bomber och dödar 42 kristna, allra minst. Sådär. Det var förfärligt med Akilov och de 5 på Drottninggatan. Men de som lever med det här till vardags, där dog 42 2 dagar efter. Och ni kommer knappt ihåg det. Eller någon som minns det? Ni minns Akilov. För så är vi funtade. Vi minns det som är nära. Hur reagerade de kristna? Och det här är min första punkt. Varför jag är kristen. De här människorna som jag ser upp till, de kristna i Mellanöstern, de har lärt sig att förlåta. Det är klart att vi ska låsa in Akilov på livstid. Men vem i Sverige har sagt vi förlåter dig? För Jesus säger att vi ska förlåta dem som står i skuld till oss. Jag måste erkänna att när jag läser Fader vår, ber Fader vår, så vet jag knappt om jag vågar längre. Förlåt dem som står i skuld till oss. Det är precis vad de kristna i Mellanöstern gjorde. Den här kvinnan som ni ser där, hon förlorade sin man i bomben. Och det här klippet kan ni gå ut på YouTube och leta rätt på. Är det någon som kan arabiska här? Nej. Ja, då går det att läsa lite här och se. Det här klippet kan man ta reda på. Jag vet inte vilken kanal det är, men det kanske du vet. Den här kvinnan förlorade sin man. Och att förlora sin närmsta anförvant är ju förfärligt. Det går inte att tänka tanken på att man ska förlora sin närmsta. Hon förlorade sin man. Och vad säger hon till terroristerna? Hon säger, jag förlåter er, för Gud har förlåtit er. Jag saknar min man alldeles oerhört. Men eftersom Gud har förlåtit er så förlåter jag er. Och det förväntar man sig inte att någon ska göra i en sån situation. Jag har bett till Gud att han ska förlåta er. Jag har själv förlåtit det ni har gjort. Men jag skulle förstås önska att jag fortfarande hade min man vid min sida. Förlåt dem som står i skuld till er, säger Jesus. När det kommer så här nära så blir det väldigt påtagligt vad vår tro kan betyda. Vad innebär det att vara kristen? Den här kvinnan, hon bor i Upper Egypt, alltså långt från Kairo. Hon hade två söner som var gästarbetare i Libyen för ett par år sedan. Det var flera miljoner egyptier som åkte till Libyen. Det är ingen kvar längre, kan jag säga. För en dag så dödades, det var 24 stycken egyptiska gästarbetare. Bland annat hennes två söner dödades. Hon, eller om det var hennes tredje son, framträdde i den kristna tv-kanalen Sat7, som jag själv har jobbat mycket med. En fantastisk tv-kanal. Och då frågar de, vad skulle du göra om de här terroristerna kommer hem till din stad i Egypten och hälsar på? Jag skulle bjuda in dem och berätta om Jesu kärlek. Jag ber för mina söners mördare. Hur kan man komma i ett läge där man förlåter de som verkligen står i skuld till oss? Jag kan inte ens tänka tanken att jag har två söner, en som är 39 och en som är 31. Jag kan inte tänka tanken att de skulle dödas i ett terrordåd. Den här kvinnan säger, jag ber för de som förföljer. Är det inte fantastiskt att det är det Jesus menar i Fader vår? Förlåt dem som står i skuld till er. För några år sedan fanns det några som regerade i Egypten som hette Muslimska brödraskapet. De brände ner 94 kristna kyrkor, ungefär som den här, fast i Egypten. Och de räknade ju med att de kristna skulle ta till vapen och skjuta tillbaka. Om den här kyrkan brändes ner av några knäppskallar, skulle du gå till Jula och köpa en sprayburk och spraya i resterna av ruinerna här? Vi förlåter er, för Gud är kärlek. Och sen har lovsångsgudstjänst mitt inne i ruinerna under bar himmel. Det var vad de kristna gjorde i Egypten. Att förlåta dem som förföljer oss. Det är ju mot all mänsklig natur. Vi vill ju straffa och gå till rätta och säga, så här får det inte vara i ett demokratiskt samhälle. Så här kan vi inte göra mot varandra. När våld möts med kärlek istället för vedergällning skapas ett klimat som bäddar för förändring. Det är det vi vill stå för. Det var det Jesus bad oss att stå för. Men det här med familjen. När vi bodde på Cypern så hade vi 6-7 barnbarn hemma och 3 barn. Och när de fyllde år så kan jag säga att det var rätt svårt att sitta där nere. Och någon gång var vi hemma när en fyllde år. Och då sa den andra, varför kommer ni inte hem när jag fyller år för? Ni vet hur det är med barn. Barn är det käraste man har. Och barnbarn ska man nog inte tala om hur kärt det är. Men våra kristna vänner i Mellanöstern, de är till och med beredda att ge upp familjen för att Jesus är så viktig för dem. Och det är det som gör att jag ser upp till dem så väldigt. Här ser ni 5 händer som hålls på en hårddisk. På den där hårddisken har vi spelat in radioprogram som också går på internet på en arabisk dialekt som talas i Saudiarabien och Jemen. Och det här sker ju i hemlighet, för där är det lätt att förlora huvudet om man talar om att man är kristen offentligt. Så de här har spelat in radioprogrammen och de sänds sen på kortvåg och på internet och kommer ut till människor. Men jag ska bara berätta om de här händerna här så förstår ni vad de här människorna har gett upp. Den svarta handen här, det är Judy. Hon kommer från Saudiarabien. Hon fick lämna sin familj när hon blev frälst och hon bor idag i Europa. Nästa hand är Sam. Han kommer från Jemen och hans pappa var en av höjdarna i Jemen innan förra presidenten förlorade makten. Ni vet att det är inbördeskrig där. Sam kom till Sverige, gick i Svenska kyrkan och blev kristen och döptes i Svenska kyrkan. Då var det någon, då hade hans pappa skickat en betjänt till honom för de var så rika som hjälpte honom att laga mat och gå på Ica och sådär. Men den här betjänten från Jemen blev väldigt arg när han såg att hans master så att säga blev kristen och döptes. Så han höll upp mobilen och fotograferade dopet och skickade till Jemen. Vet ni vad hans pappa gjorde? Några veckor senare så var vår vän här som nu lever under skyddad identitet efter den här händelsen. Han var i omklädningsrummet till ett badhus uppe i Norrland, för han brukar gå dit och ha en skön stund på fredagarna. Då knackar det på dörren för det var låst. Och in kommer en jemenitisk man, han känner igen dialekten direkt, med en revolver i handen och trycker mot hans huvud och säger: "Jag har tillåtelse från din pappa att döda dig för att du har blivit kristen." Och Sam, som han kallar sig, vi vet inte vad han heter egentligen, han lyckades med Guds hjälp att komma ur den här kniviga situationen och klarade livet. Och som sagt, nu lever han under skyddad identitet. Det här hände i Sverige för inte alls så länge sedan. Hans familj anser att han inte finns längre eftersom han har blivit kristen. Nästa hand tillhör Peter. Han är från Saudi men bor också i Europa. Jag kanske inte ska tala om var av säkerhetsskäl. Men Peter är med och spelar in kristna program. Han har blivit frälst. Hans pappa ringer honom nästan varje kväll och säger: "Om du bara kommer hem till Saudiarabien så ska du få ett hus och en bil och allt du kan önska. Bara du överger Jesus och blir muslim igen." Det är hans familj. Ni vet vad familjen betyder. Men Jesus betyder mer och han håller fast vid sin tro fast han är ensam, så att säga, borta från sin familj i Europa. Nästa hand, det är en kille som vi kan kalla Nidal. Han är från Egypten. Och han är kristen från Egypten och det borde ju inte vara något problem. Men problemet var att han gifte sig med en muslimsk kvinna som blev frälst. Och därmed så blev de flyktingar och blev utkastade ur landet. Och den här kvinnan, hans fru, bor också på Cypern och är en del av vårt team. När hennes pappa skulle dö för ett tag sedan åkte hon till Kairo för att säga adjö till sin pappa. Hennes morbröder stängde dörren och sa: "Du får inte säga adjö till din pappa som ska dö. För du har blivit kristen och du har skändat släkten." Jag berättar ju inte det här för att berätta en negativ, förfärlig historia. Utan jag berättar det här för att lysa på Jesus. Att Jesus betyder så mycket så att de här människorna är beredda att ge upp familjen för att tron betyder ännu mer. Jag är väldigt tagen av det här. Det här har påverkat mig för livet. Och vi ägnade, min fru inte minst, åt att stötta de här människorna. Hon blev som en mamma för de här när vi möttes på Cypern. Nattvarden. Här firar ni nattvard ibland. Det är fantastiskt att fira nattvarden, eller hur? Det är underbart att ta del av bröd och vin och tänka på vad Jesus gjorde för oss. Men för våra kristna vänner i Mellanöstern så är det på ett annat sätt. Nattvarden, det är en kraftkälla som får dem att överleva nästa dag. Jag satt på kontoret en dag och ledde en morgonsamling. Och så kom en kvinna från Kairo som är en av våra partners. Och så sa hon, nu ska vi fira nattvarden, Arne. Nu. Jaha, jag är inte riktigt förberedd. Jag vet inte precis alla de där bibelställena i första Korinthierbrev. Nu, sa hon. Jag köpte en flaska vin, jag köpte en bulle på bageriet. Nu. Varför sa hon det? Jo, de firar nattvard i bussar och i hissar och på torg och var de än möts för att få del i kraften som Gud har lovat tillsammans med Herrens heliga måltid. För att klara nästa dag så firar de nattvard. Vi gör det av det blir ju tradition och det är en härlig, mysig stund. För dem är det en överlevnadsfråga. För det är sån kraft i det här med bröd och vin som Jesus har lovat i den här boken. Har ni tänkt på nattvarden på det sättet? En god vän till mig som är från Kairo berättade att hon hade en dröm. Ni vet, det vet ni. I Mellanöstern har man drömmar som är liksom på riktigt, eller vad man ska säga. Här, när jag drömmer, då blir jag så glad varje gång jag vaknar att det var en dröm, för det är så knäppt. Och ibland gör jag konstiga saker, jag vet inte hur ni har det. Men våra vänner i Mellanöstern, de drömmer saker som har med verkligheten att göra. De kan se Jesus eller... Den här kvinnan, hon hade drömt att en av våra ledare i Kairo, Refat, höll på att köra ihjäl sig i sin bil i den hetsiga Kairo-trafiken. Och man brukar säga att trafiken är ett mycket större hot än terrordåd i de här länderna. Det är farligt att ge sig ut. Så hon kom till Refat och hans fru, Riham heter hon, och sa, jag har drömt det här, sa. Vet ni vad Refat gjorde? Han tog bröd och vin och sa, nu går vi ner till bilen. Han och hans fru satte sig i framsätet och Riham och hennes man Maron satte sig i baksätet. Och så delar de bröd och vin i bilen. För att påkalla Guds kraft mot den här drömmen som de uppfattade var så att säga på riktigt. Ett tag senare kraschade Refat med bilen och klarade sig oskadd. Ja, jag har fått en annan syn på nattvarden. Att det finns kraft i nattvarden som kan påverka mig idag. Kanske inför ett viktigt beslut imorgon. Och när vi talar om drömmar så måste jag ju ändå få berätta om den militäre ledaren i Jemen som drömde att han såg en man i vit klädnad. Det här hände alltså i april 2015. Och en som var inblandad i den här händelsen som jag nu ska berätta, det var just Sam, han med skyddad identitet som berättade om alldeles nyss. Den här mannen var muslim, han jobbade i militärledningen i Jemen och satt i en bunker i ett berg hela dagarna och ledde kriget mot Saudiarabien. Ni vet, de håller på och bombar varandra. Men han fick en dröm och sa, gå inte till jobbet. En man i vit klädnad sa det till honom, stanna hemma. Så han gjorde det. Och då hände det här nästa dag. Vi ska se nu om vi kan... Om vi hade haft ljud här så hade ni hört någon som skriker Allah Akbar. Och han är väldigt upprörd. Och hur det här är filmat, det vet jag inte riktigt. Men det måste vara någon som... Det är i Jemens huvudstad Sanaa som det är filmat. Den 29 april 2015. Det här går också att hitta på nätet. Alla dog. Den här mannen klarade sig. Och då tänkte han, jag är ju muslim. Men jag tror att jag har sett Jesus i en dröm. Varför visar han sig för mig? Så han började söka. Och då hamnade han på vår hemsida som heter lovejemen.com. Fast på arabiska. Och så hittar han ett telefonnummer. Och då går det till så att det är ett lokalt jemenitiskt mobilnummer. Och vi har smugglat ut simkortet till Europa. Så när man ringer ett lokalt nummer i Jemen så hamnar man hos någon i Europa. Och den här mannen berättade då, vi ska se. Han berättade då i telefonen att ja, när jag gick på universitetet i Sanaa, sa han, då hade jag en god vän och jag hörde något förfärligt, att min gamle gode vän som jag studerade tillsammans med för ett antal år sedan, han lämnade landet och blev kristen. Och jag kan inte tänka mig något värre. Och då svarar Sam, som ni hörde, han som vars pappa skickade den här mördaren mot honom. Det är jag som är din vän. Så Gud, jag fryser när jag säger det här. För Gud förde samman muslimen som har fått en dröm med vår medarbetare som har blivit frälst och döpt i Sverige och är uppföljningsmedarbetare. Och han fick föra honom till personlig tro. Och sen började han skicka på sin mobil, för det var enda kommunikationssättet. Han skickade via sms, skickade han bibelord varje dag under en lång tid. Sen fram på höstkanten det här året 2015, då började liksom den, för muslimen var ju fortfarande muslim utåt, fast han var, trodde på Jesus här inne. Och hans fru sa, vad har hänt med dig? Du är så annorlunda på ett positivt sätt. Och då berättade han att han hade blivit frälst. Och då blev hon kristen. Så de två lever i hemlighet idag som kristna. Och hur många som gör det i de här länderna, det vet bara Gud. Jag vill inte veta det. För då utsätter vi de här människorna för säkerhetsrisker. Och sen blev den här kvinnans mamma frälst, har vi fått rapporterat. Och Sam har fortfarande kontakt med dem. Är det inte häftigt att tron blir så konkret? Den går inte att förklara bort. Och inslaget av mirakler i tillvaron, att det händer saker som på ett påtagligt sätt. För mig blev den här händelsen ett gudsbevis. Gud, vi arbetar för dig i Mellanöstern och vi får se att du för människor till tro. Underbart. En sak till ska jag nämna innan jag landar. Och det är det här med internet. Jag tycker att mycket av det här med Facebook är tramsigt. Man talar om när man borstar tänderna eller när man har varit hos frisören. Sådana här meningslösa saker som alla människor gör. Så använder inte våra kristna i Mellanöstern internet. De använder det för att hjälpa människor att komma till personlig tro och kontakt med Jesus själv. Och faktum är att jag tror att sociala medier som vi håller på med hela dagarna och kvällarna, och så får jag gick förbi någon busshållplats häromdagen, alla satt där med sina telefoner. Jag tror att det är Gud som har uppfunnit sociala medier för att vi ska nå in i länder som är stängda och som vi inte kan få andra möjligheter att nå in i. Jag ska ta ett väldigt konkret exempel på det här med internet. Hur man på ett konstruktivt sätt kan använda internet. I Libyen bor det 6 miljoner människor. Ungefär en tredjedel av dem har tillgång till elström och internet. Och i januari 2018, det är den senaste siffran jag har, då hade 246 000 personer tryckt like på Love Libya-sajten som vi driver då, som Ibra driver. Alla av dem har ju inte blivit kristna. Men ser ni, det är mer än var tionde människa som har tillgång till internet i ett land som ingen vågar åka till. Några tusen har gillat enskilda inlägg och kommit med i en kommunikation. Och vid Ramadan förra året så gjorde vi Google Ads för att få folk att titta på Jesusfilmen. Och då kunde vi räkna med statistiken att 700 hade tittat på hela 2 timmars Jesusfilmen inne i Libyen. Jag talade om det här i min kyrka i Philadelphia, Stockholm. Jag frågade pastorn, hur får du 200 människor på Kungsholmen att sitta i 2 timmar och titta på Jesusfilmen? Det är fantastiskt hur internet kan hjälpa oss att nå bakom stängda dörrar. 240 var det, förlåt. Inte 700, 240. Så när jag nu ska landa i det här så skulle jag vilja säga att de här vännerna som är kristna i en hård atmosfär på det sättet som de lever i Mellanöstern, de är mitt föredöme. Och jag tänker så här, du som har kommit hit idag, du kanske tycker att du gör allting rätt. Du ber till Jesus varje dag. Du engagerar dig kanske i din församling. Du deltar i gudstjänstlivet. Och ändå så känner du dig kraftlös. Och ungefär som en fotbollsspelare som skjuter i stolpen och missar målet fast det är upplagt. Alltså att det inte riktigt fungerar fast det borde fungera. Vad gör man då? Ja, jag skulle vilja uppmana dig att pröva idag en gång till och se om dina handlingar ligger i linje med Guds förväntningar. Du har upplevt honom och han har kommit in i ditt liv. Det kanske är så att du ska ge någon som har varit oförskämd mot dig en överraskande förlåtelse idag. Någon som du har rätt att vara arg på. Men du ska inte fastna i bitterhet. Förlåt dem som står i skuld till oss. Gör som Jesus. Kanske du ska ta ett initiativ den här eftermiddagen. Skicka ett mejl. Använda internet på ett konstruktivt sätt. Eller nästa gång du tar nattvarden. Be konkreta böner där du låter kraften i det du tror på förenas med Gud själv så att det kommer i praktisk funktion. Refat firade nattvard i bilen. Du firar nattvard här och koncentrerar allt vad du har på en speciell situation där du vill se en förändring. Utmana Gud. Nästa gång du öppnar datorn och surfar, kanske du ska öppna upp för människor som du behöver ge en hjälpande hand i en svår situation. Eller slå en telefonsignal till någon som du tror behöver det. Kanske någon som har som sagt varit oförskämd, men där du tar initiativet och öppnar en väg. Gå från ord till handling, det är egentligen det jag vill säga. På samma sätt som de kristna i Mellanöstern har nycklarna till försoning så borde vi ta mer intryck av dem. Jag tror att vi är kallade till att förlåta dem som står i skuld till oss för att på det sättet skapa lockelse och engagemang till Jesus själv. På vilket sätt kan jag leva ut min tro så att det påverkar människor? Och skulle det vara så att du ännu inte har tagit emot den här förlåtelsen från Jesus själv, så finns den möjligheten här idag. Och leva det här livet där de kristna i Mellanöstern är föredömen som vi ser upp till. Som får tron i funktion för att kunna överleva. Vi lever ombonat, vi utsätts inte kanske för samma tryck. Men vi har samma kraftresurser. Tro på mirakler. Tro på möjligheter att förlåta människor. Använd nattvarden som en kraftkälla. Låt internet och sociala medier och sociala kontakter öppnas på ett positivt sätt. Jag önskar dig all Guds välsignelse. Amen. Herre, jag ber att ditt ord ska slå rot i våra hjärtan och leda till förändring. Så att vi på allvar kan se vad vi har fått i dig och vilka resurser du har satt i våra händer. Upplevelser, egenskaper och händelser som skapar lockelse fram till dig själv. Amen.